En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Silly-podden. Nu är det bara en vecka kvar till jul, hörni. Vilket innebär att det bara är 2 veckor kvar tills fönstret öppnar. Det känns...
Det är bara dagar kvar till du checkar ut fullkomligt.
Så är det ju också. Vi kanske märker, ni som lyssnar på alla de här poddarna, att jag räknar ner hela tiden.
Du försökte, jag vet inte om vi klippte bort det i måndag, men du skulle stänga ner Premier League-podden där redan strax efter Lucia. Jag frågade, vad gör du?
Man har ju gått på semester i hjärnan redan. Vi säger hjärtligt välkommen till Victoria Björklöv.
Tusen tack.
Debutant i Silly-podden, debutant i Aftonbladets poddar, tror jag.
Stämmer bra.
Ja. Mm. Och ny på Sportbladet.
Ny på Sportbladet.
Ja. Underbart. Vill du avslöja vart du har dina liksom, internationella fotbollsaffiliationer?
Ja, får man göra det? Har ni gjort det?
Jag tror inte att det är någon hemlig.
Du är nog tydligare, men mig vet ju alla. De som lyssnar på den här podden vet ju, så mycket kan vi säga. Ja. Sen så säger jag att de som vet, de vet, gällande mig.
Nej, men man måste inte.
Nej, men jag kan stolt säga att jag är United. United supporter hela vägen.
Ja, men precis. Ja, det tror jag är många blir glada.
West Ham United då, eller?
Det finns bara ett United.
Det är många där ute som blir glada att höra säkert. De tycker att det är alldeles för mycket Liverpool i den här podden. Och så kan det nog vara. Vi ska prata med Manchester United idag. Därför att det spelades en match i måndags. Var fullständigt vansinne det som hände i andra halvlek där. Det har det sagts mycket om och det har gått många dagar sedan dess. Men Bruno Fernandes var ju ute och pratade. Det var inte riktigt Sala-nivå på stoffet. Men det var ändå han vädrade ett missnöje efter matchen. Och nu kommer ju då spekulationerna runt vad som händer med Bruno Fernandes i framtiden. Vi ska prata mer om det. Vi ska prata AFCON i det här avsnittet också. Ska vi prata Hugo Larsson för er som är nyfikna på det. Så kommer det dyka upp lite annat. Men vi börjar i Manchester United. Vill du säga, alltså, Victoria, vill du säga någonting om den här matchen? Känns det bra att ni gör mål eller känns det dåligt att ni släpper in mål? Vi har hört båda sidorna nu. Gary Neville satt efteråt och sa att men det här var ändå underhållande. Nu händer ju någonting. Det var ju liksom inte så torftigt som det har sett ut många andra matcher den här säsongen.
Jag vet inte var man ska börja analysen. Alltså, hur kan ett lag vara så? Det kan ju vara Uniteds bästa halvlek på länge.
Den första, så, var ju första, fantastiskt bra.
Alltså hur de ser ut offensivt, hur de spelar. De har fått till det här spelsystemet som de har haft så svårt med sen Amorim kom. Eller ja, sen Sir Alex egentligen lämnade, om man ska vara ärlig. Men sen, vad är det som händer? Totalt klappkassa bakåt. Det finns ju ingen liksom stabilitet i försvaret eller någon som helst. Det är svårt var än man än ska börja gräva i.
Ja, nej, det är ju, ja, men det andra halvlek blir ju märklig, för det är ju öppna spjäll åt båda håll. Och som du säger, Manchester United är ju helt, de dominerar ju Bournemouth i första halvlek.
Casemiro var inte glad när han byttes ut. Han var riktigt arg, och det känns som att han egentligen bara har myst sen han kom till United, tar sin lön och chillar där och spelar lite fotboll inför mycket folk och annat. Men där var han verkligen arg. Och det säger en del om hur mycket de läckte ändå.
Ja, men det var väl det här Antoine Semenyo-målet som blev som en, det var en liten sucker punch, för det kom ju lite ur ingenting. Bournemouth hade inte skapat så där jättemycket. Man tar ledningen, man dominerar fullständigt, skulle ju behövt göra ett eller två mål till såklart under den första halvleken när man har den dominansen, och så åker man på ett kvitteringsmål istället, och därifrån, det är ju nästan som därifrån så blir det bara okej, vi släpper allt och så bara kör vi. Vi måste jaga de här målen, och så, alltså det sänder Lammens räddar ju förlusten med en världens fotparad där på slutet.
Han släpper också in två mål som man kan diskutera. För det känns som ändå första matchen där det ändå fanns vissa frågetecken kring Lammens, om han verkligen är bra nog för United. Om man tittar på vissa agerande, frisparken där när Bruno pekar tydligt, han slår den där, var med på det, och den ska ju inte gå in i det här hörnet.
Nej, frisparken är ju under all kritik. Det där är ju målvaktens hörn, den där ska han ju bara ha. Men jag tycker han räddar upp det efter den där benparaden på slutet.
Alltså det är bättre än Onana. Vi kommer väl in på Onana sen.
Ja. Vi ska prata om Onana sen också. Bruno Fernandes frispark är ju magisk. Mm. Alltså vilket tillslag. Borde det varit frispark?
Det går inte att leta efter sånt efter 4-4 på resultattal.
Hur som helst, en väldigt underhållande match för neutral. För det händer ju saker precis hela tiden. Bruno Fernandes, hörni, han satte den där frisparken, var ju kanske bäst på plan under den där första halvleken. Han var magisk, även Cunha var jättebra tycker jag. Vad säger ni om hans uttalanden efteråt? Har han liksom, vi har ju pratat om det många gånger i den här podden, han har ju gett sina bästa år till den här klubben, och vad har han egentligen fått tillbaks?
Ja, alltså det ska ju sägas här att den här intervjun, det är lite Lukaku-grej att den här spelades in tidigt, det var ju om november den spelades in, kablades ut nu med en timing som inte var optimal inför ett januarifönster för Bruno Fernandes del. För det här är ju en tidigare inspelad intervju.
Ja, just det, så var det. Ja, precis, det
så att det är inte att han bara kliver av matchen mot Bournemouth och sen tar liksom bladet från munnen och kör. Utan det här var legat och marinerat inne på portugiska kanal 11 eller vad de heter, som väl gjorde det ändå i samband med landslagssamling. Han är ju inne på vissa liksom Sala-territorier och tassar när han säger det här om att ja, det finns ingen anledning att ifrågasätta mig som alltid spelar. Absolut, jag kan spela bra eller dåligt, men alltid finns tillgänglig, bla bla bla. Så han lyfter sig själv väldigt mycket. Och han var väl väldigt oförstående till faktumet att att United ens överväger att kunna släppa honom. Så att det finns en ganska hög självbild i det han säger, tycker jag. Att jo, jag kunde ha dragit, jag kunde fått massa pengar. Jag väljer att stanna för att rädda upp det här kapsejsade skeppet. Och ledningen säger, ja men det kanske inte har varit så dumt om vi ändå hade fått in pengar på Bruno Fernandes. Och där känner ju han sig på något sätt, ja, sviken av. För att han menar väl på att de ska stå och böna och be honom att nej, stanna, snälla, vi vill absolut inte att du tar pengarna i Al-Hilal och drar. Och han hade förväntat sig den reaktionen när han väljer att tacka nej men inte fått den. Det är ungefär så jag tolkar det hela. Sen tror inte jag att det här kommer resultera i att Bruno Fernandes säljs i vinterfönstret. Men det är ju intressant att det verkar ha varit Ruben Amorim som haft en stor del i att han blev kvar. Och att det tydligen ändå ska ha varit nära med Al-Hilal-spåret som man öppnar för i framtiden. Om jag behöver spela i Saudiarabien kommer jag spela i Saudiarabien. Men också den här icke-namngivna andra klubben som ska ha varit nära att värva honom för ett år sedan. Vilken jag gissar är typ Barca eller Bayern München. Som det ryktades en del om då. Så att såklart det är intressant. Men det är inte Sala-mått som du säger, Syk. Men ja, det är inte jättebra för United som kanske behöver mer positiva rubriker här och nu än att lagkaptenen går ut och gråter om att han inte är uppskattad nog i portugisisk media.
Nej, jag håller med. Det är inte Sala-mått, men jag står mer bakom Bruno i det här. Alltså, han har ju varit den enda kontinuiteten i United de senaste åren. Han har varit den poängtryggaste. Han har varit den som hela tiden har gjort att United inte har åkt ur. Nej, men faktiskt räddat poäng i så många matcher. Varit en arbetshäst på mittfältet. Sen är han en jävla gnällspik från och till. Liksom. Det kan man inte säga något annat om, men vad han har gjort för United de här åren, jag kan inte förstå. Eller jag förstår att han är besviken på att United inte hade hans rygg mer.
Tror ni han lämnar?
Nej.
Nej.
Inte nu. Då är det snarare om de ledningen faktiskt bestämmer sig för att nej, nu vill vi casha på han. Och jag tror inte de gör det så länge Amorim sitter där och vill behålla honom och har en tanke med honom. Sen kan man ju argumentera för om de har sålt Bruno för, ja, säg 70 miljoner pund eller någonting, eller vad de nu hade kunnat få från en saudisk klubb. Vad hade de kunnat investera dem i för det här systemet? För att, let's face it, även om man gör mycket poäng och är väldigt viktig, han är inte optimal som en av två i 3-4-3. Absolut inte optimal med Casemiro bredvid sig. Och med tanke på vilka backup-alternativ som finns där, Ugarte som inte alls har kommit till sin rätt, Maino som inte verkar ingå i några som helst planer hos Amorim, så kanske de pengarna hade kunnat investeras på en riktigt bra tvåvägsmittfältare. Hade de kunnat få Wharton för det priset, bara rakt av ett sånt byte till i somras, då hade det kanske varit bättre för United på sikt. Så jag förstår ju hur ledningen resonerar. Sen absolut håller jag med. Bruno Fernandes har varit Manchester Uniteds särklass viktigaste spelare under de senaste åren och varit en av ytterst två lyckade värvningar som faktiskt hittat ytterligare en nivå av att flytta till Manchester United, för det gör väldigt få spelare tyvärr. Så ja, nej, det finns två sidor av det här myntet, men jag tror att han kommer vara kvar över vintern och att det kommer vara ganska lugnt på den fronten. Jag tror inte att det kommer starta några interna stridigheter i gruppen att han gick ut och sa det här i portugisisk press för en månad sedan.
Och nu också när han har kommit tillbaka till den liksom höga nivån som han hade förra säsongen, alltså sen, eller förra.
Verkligen.
När han hade ju svårt att komma in i Amorims nya spelsystem. Det var ju inte samma Bruno. Man kände ju inte igen honom i början. Han blev helt osynlig. Nej, jag har svårt att tro att han lämnar.
Vi räknar väl med att det ändå kommer hända grejer i Manchester United under januarifönstret.
Samuel Dahl ryktas ju.
Samuel Dahl?
Nej, men alltså på riktigt, de vill ju ha en ny vänster wingback, och det är väl Samuel Dahl är väl en av flera de ska identifiera. Sen tror jag Källa Talksport tror jag det var på det här, så att vi kan väl ta det med en nypa salt. Men det är ändå något portugisisk media också som har skrivit om att de ändå tittar på Dahl, och sen är det några andra, över Araujo också. Alltså inte Ronald Araujo utan ytterbacks Araujo borta i Portugal och lite andra som ska vara. Sen är det väl ganska lätt att bara ta en massa ytterbackar i portugisiska ligan och placera dem i United eftersom Ruben Amorim är tränare där. Men det piggar ju upp ändå att tänka, Samuel Dahl United.
Ja, verkligen. Eller kanske en Hugo Larsson. Därför att det finns rykten om Hugo Larsson just nu, att Eintracht som ju har en del problem den här säsongen, Hugo Larsson har ju inte varit riktigt samma spelare heller som han var kanske förra säsongen. Eintracht Frankfurt har inte varit samma lag som han var förra säsongen heller. Det finns intressenter runt om i Europa. Borussia Dortmund har nämnts utav Di Marzio, den italienska transfiguren.
Han hänger i fortfarande.
Han gör det. Han är ju the OG ändå, ja, italiensk transfigur.
Jo, men det är ju liksom Fabrizio Romanos läromästare i grunden. Så är det. Så det ska vi inte glömma.
Nej, det var där han började ju.
Men han kör fortfarande, publicerar sina elvor där inför italienska cupmatcher och ligamatcher där på sin lilla sajt med den lilla fotbollen som logga. GianlucaDiMarzio.com eller vad det är.
Och han hade väl egna uppgifter då runt Hugo Larsson till Borussia Dortmund, men även till Brighton, vilket är intressant för Hugo Larsson känns ju så otroligt Brighton-kompatibel på något sätt. 55 miljoner euro var det som det rapporterades om där. Sen kom uppgifter också om att Sunderland ska vara intresserade. Då pratades om ungefär hälften så mycket, så att det beror väl lite på vilken sida man pratar med här, vilken agent som representerar vem och så vidare. Men Hugo Larsson med packade väskor i januari, vad tror ni? Det hade varit intressant.
Alltså Premier League mittenskiktet har ju ekonomiska musklerna för att göra en sån värvning. Så att det skulle jag absolut kunna, jag skulle kunna se honom i Brighton, jag skulle kunna se honom i Sunderland. Jag skulle kunna tänka mig att prislappen landar någonstans mitt emellan 25 och 55 miljoner, säg 40 då. Sen är det ju frågan hur sugna Eintracht är på att sälja. De är väldigt bra på att hålla hårt i sina spelare och väldigt bra på att ta betalt för dem. Det är väldigt mycket snack kring Bahoya där också, som gör den senaste i raden av forward att slå igenom just Eintracht och sen koppla samman med storklubbar. Det är ju Arsenal och allt möjligt som det har pratats om Bahoya. Men ja, Larsson känns väl mer som att det är ett sånt steg han tar snarare än att det är typ Real Madrid som går in och köper honom. Är väl känslan just nu jag får. Och Brighton är ju logiskt. Sen blir det ju då, ska Brighton också sitta med frågan om de ska starta Yassin Najari eller Hugo Larsson centralt? För att de vill ju inte starta båda samtidigt, för det har inte funkat jättebra i landslaget i alla fall. Så att, jag vet inte riktigt vad de på så vis hur de resonerar, men det känns som en väldigt logisk Brighton-värvning. Det känns som en logisk Sunderland-värvning. Det hade varit en logisk Bournemouth-värvning om de hade haft pengarna för det också. Mm. Till exempel. Så att, ja, det ser inte som omöjligt. Jag tror inte att han stressar iväg heller redan i ett vinterfönster, men vem vet.
Mm. Jag var också lite inne på samma spår. Jag tror att Frankfurt vill nog inte släppa honom i första taget.
Nej, han blir omöjlig för dem att ersätta i ett januarifönster. Så är det ju bara. Och man har ju häng på Europaplatserna. Det är inte så att säsongen är katastrof på något sätt. Även om man i alla fall inledningsvis hade lite trögare än vad man hade förra säsongen.
Mm.
Så att det gäller ju inte att tappa för mycket. Man tappade ju en del i somras redan ju.
Ja, fast de fick ju bra betalt för också.
Nej, fick
ett
absolut.
År med Hugo Ekitike och sen en miljard in. De har gjort det där för Randal Kolo Muani, fri transfer ett år, pang. Luka Jovic, om ni minns honom. Han kostar en slant för Real Madrid att plocka in också. Så att de vet ju hur man säljer spelare och de vet hur man ersätter dem. Mm. Men det är väl kanske primärt forwards då. Och Eintracht är väl ändå i ett läge där de vill etablera sig att spela Champions League kontinuerligt varje år, att vara den här utmanaren till, ja, kanske inte Bayern München som är svåra att rucka på just nu, men åtminstone till Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen och så vidare, där är det här skiktet precis under. Och där är, Eintracht ska ju vara där, utifrån storlek på klubb, utifrån supportrar, utifrån storlek på stad och allting. Så att, ja, det kommer nog krävas en slant då, för att släppa Hugo Larsson. Och jag tror inte att någon vill betala den slanten som Eintracht kommer kräva redan i ett vinterfönster. Men Premier League-klubbarna har ju pengar, så vem vet.
Det vore kul att se honom i Premier League. Jag tror han hade passat.
Nej, vi kan inte ha alla där. Vi kan inte ha alla där. Jag tycker alltså hellre då se honom ta ett steg till typ Dortmund. Ett hack upp då i liksom, vad heter, Bundesliga-hierarkin. Fortsätta utvecklas där. Och sen att vi pratar Real Barca snarare än Brighton Sunderland. Det är ju det drömscenariot, eller?
För Makoto.
Ja, inte oväntat att du tycker
så. Atletico.
La Liga-vurmaren.
Ja, men vi måste ju få dit lite folk så att förbundskaptenen börjar se att det finns fotboll som spelas där också. För varför inte Karl Starfelt är given i en startelva i landslaget? Varför vill jag Svedberg inte ens med i trupperna? Det kan man ju fråga sig.
Viljot som är het.
Otrolig form senaste tiden.
Verkligen.
Kracken som man kallar sig av fansen.
Asså, varför då?
Ja, alltså bläckfisken, alltså stjärna, krack är stjärna i Spanien. Och det är tillsammans med, jag vet inte riktigt hur exakt, jag läste någon gång varför det var så, men det där kallas bläckfiske, emojis dyker upp ibland då när han har gjort något bra.
Förstår. Jag har ingen bra segue från Viljot Svedberg till AFCON, men det är i alla fall här vi ska ta oss just nu. För att
jag vill höra en.
Försök!
På söndag börjar det. Jag är oerhört taggad som alltid på AFCON, det är nog det, alltså eftersom man tittar på alla matcherna med neutrala ögon, det gör man ju stort sett aldrig i, när det är EM eller VM, då är det alltid liksom, jag vet inte, det är någonting med det afrikanska som jag bara vill att alla ska vinna, men jag vill att det ska vara liksom, jag blir glad vem som än vinner hela tiden. Plus att det är ofta otroligt underhållande fotboll utom när Egypten spelar. Fan vad de har tråkat ner den här turneringen nu flera mästerskap i rad. Men det finns oerhört mycket att se fram emot med den här turneringen. Massa spännande lag och spännande stjärnor. Det är väldigt mycket att stå på spel. De spelar i Marocko med fina planer och bra faciliteter.
Bra att titta på inför VM 2030. Där kommer ju spelas en del i Marocko.
Ja, så är det.
Väl, om jag inte helt missminner mig.
Jo, men så är det. Och det är en del av de här lagen som också kommer med i VM nästa sommar. Och såklart en massa häftiga stjärnor, häftiga fotbollsspelare att titta på. I en fotboll som alltid blir lite mer gung-ho och lite mer kaotisk än vad den blir i Europa. Det är ju som med sydamerikanska mästerskapen också. Det har en annan krydda på något sätt. En annan flär. Som
alltså, Copa America är 100 gånger roligare att titta på än ett EM.
Ja, och det är ju AFCON också. För att det, i stort sett vad som helst kan hända. Och det är ju inte AFCON om vi inte har en riktigt bra korruptionsskandal / vansinne.
Det är inte Kamerun i ett mästerskap generellt om vi inte har någon totalt oförklarlig intern stridighet. För att hur det förbundet agerar och jobbar, jag kan inte förstå det. Varje gång de ska göra någonting så är det något strul.
Det är lite Afrikas Frankrike.
Ja, men alltså, ja, Samuel Eto'o som ju är, ja, men den gamla stjärnanfallaren som ju är ordförande, eller han är chef för Kameruns FA, alltså fotbollsförbund.
Väldigt stolt över sitt landslagsmålrekord.
Ja, det är han är väldigt, väldigt mån om det. Men framför allt så är han ju en person som har väldigt mycket att säga till om i Kamerun och i Kameruns fotboll generellt. Han blir ju nyligen omvald också till, han är väl president då för Kameruns FA. Han har ju då befunnit sig i liksom en maktkamp med en massa olika människor under åren, och han har ju också ett ganska brokig historia som president. Under 2024 så var han ju avstängd från att överhuvudtaget besöka, alltså han fick inte ens vara på arenorna när något av Kameruns landslag spelade. Han hade alltså en FIFA-ban efter att ha uppträtt olämpligt vid ett tillfälle. Det har inte ens kommit ut vad det är exakt han gjorde, men han blev avstängd stängd under ett halvår från att överhuvudtaget närvara när Kamerun spelade. Så det är liksom den Samuel Eto'o som
vi alla minns från hans karriär.
Som far runt här. Nyligen omvald då som president i FA. Och då pågår den här maktkampen mellan Samuel Eto'o och sportministeriet. Och då funkar det så att förbundskaptenen är politiskt tillsatt. Eller ja, de försökte tillsätta en förbundskapten i Marc Brys, belgaren, som då blev anställd av det kamerunska sportministeriet för att leda landslaget, så att han inleder sitt jobb där, tar ut en landslagstrupp som innehöll bland annat André Onana.
Men har du fått det i rätt ordning nu? Nu är det kaos. Mm. För att han har ju varit förbundskapten. Mm. Han har haft interna stridigheter med Samuel Eto'o. Eto'o blir omvald som president. Eller så är det, jag tolkat det i alla fall. Eto'o blir omvald som president, han sparkar förbundskaptenen, anställer en ny tjomme som mer eller mindre är Eto'os lakej, och därefter då så tar den här nya förbundskaptenen ut en trupp som saknar André Onana, Vincent Aboubakar, Erik Maxim Choupo-Moting.
Ja, exakt. Mm. Jo, men det är ju det.
Men sen tog ju då den här förbundskaptenen som fick sparken, menar att han inte har fått sparken.
Nej, precis. För att Eto'o kan ju inte sparka honom, för det är inte Eto'o som har anställt honom, utan det är sportministeriet.
Påstår han.
Ja, vilket är sant.
Ja, sen tog han ut sin trupp. Det var det.
Jo, men han hade tagit ut den. Ja, men det har ju funnits två stycken trupper presenterade till AFCON från Kamerun. Det är ju det som är grejen. Sen har idrottsministeriet backat och då sparkat Marc Brys, och det är då Eto'os landslag. Det är Eto'os landslag som nu kommer spela AFCON. Så att det är juicy helt enkelt. Och det är Kamerun, och de som är där, det är ju bland annat då Mbeumo som är största stjärnan. Mm. Och det är ett ganska spännande lag. Det är ändå ett lag som under normala omständigheter, om det hade varit lite, jag vet inte hur mycket de påverkas av kaoset.
Nej, men de kommer hitta interna kaos efter det också. Kommer något som hände André Onana spelade VM senast? Dåvarande förbundskapten, det var Rigobert Song som tränade, som var förbundskapten då, var sur på Onana att han var lite för mycket ute och agerade libero, var första matchen. Och Onana blev så sur på det att han, jag är ingen linjemålvakt, så han drog från samlingen och då spelade liksom fotboll med sina kompisar på någon grusplan istället och sket i VM. Och det är sånt som händer i Kameruns landslag konstant, och det är fascinerande. Eller så är det uteblivna betalningar eller vad det nu är, men det är alltid något strul. Alltid är Samuel Eto'o något finger med i spelet, i strulet. Ja, man förstår ju att tränare genom åren har svårt att samarbeta med den mannen. Det förstår man ju.
Ja.
Det där förbundet, och sen tycker jag det är så kul att det är just ett sportministerie. Jag tänker bara på liksom så här, vad heter det? Harry Potter, ja. När jag hör ordet ministerie. Mm. Det har något. Men vad rörigt. De hoppas jag faktiskt inte att det går bra för. De ska inte kunna komma undan med att hålla på så här. Liksom. Då tycker jag att det ska finnas mer välskötta förbund och landslag som jag håller mer på i det här AFCON som kommer. Så är det.
Man har ju väldigt svårt att tro att det tar slut där, även om truppen är satt och så. Det kommer ju säkert ske grejer under mästerskapets gång som kommer skapa fler rubriker.
Ja, men så är det. Jag menar, det är inte AFCON utan den här typen av kaos. Så är det ju. Jag har faktiskt också ägnat mig åt en annan övning. Jag har nämligen tagit ut 6 stycken spelare som jag tycker är värda att hålla lite.
Det tog du en arbetsdag för, eller?
Det är inte helt lätt scoutat om man inte ska plocka ut så här, vilka spelare håller koll på, Mohamed Salah.
Han Achraf Hakimi har varit bra borta i någonstans i Sydeuropa.
Nej men spelare som ni kanske har koll på, några av dem. Jo, men ett par av de här namnen så känner ni såklart igen. Men som kan vara extra intressant att hålla koll på just under det här mästerskapet, som kommer få spela, som kommer kunna göra avtryck och som kanske kommer bli intressanta redan i januari för en del klubbar. Några kommer ju bara liksom presenteras och liksom få sitt namn ut, det kanske blir intressanta till sommaren. Men här finns några stycken som
Patrik Syks lista på spelare att ha koll på i AFCON.
Yes. Börjar med Ismail Saibari.
Jag trodde du skulle säga Ismail Azar.
Ismail Azar är såklart alltid värd att hålla koll på, men han kvalificeras, han är för gammal för att vara med på den här listan. Saibari är 24 år, han är faktiskt den äldsta på den här listan, men han spelar i PSV just nu. Ni som jag då följer Liverpool och kommer ihåg den matchen när PSV körde över Liverpool, så var ju Saibari fenomenal, och han har varit riktigt, riktigt bra på PSVs mittfält. Given i Marokkos landslag, Marokko som är favoriter att ta guldet på hemmaplan. Mm.
Han är riktigt bra, Saibari, var han ju mot Napoli där också när de körde över dem fullkomligt i CL, så att det är en väldigt intressant spelare.
Och det är en spelare som kommer flytta på sig, men han spelar för Marocko, han är född i Spanien, uppvuxen i Holland, nej, uppvuxen i Belgien, spelar för Marocko. Han har en brokig bakgrund, men riktigt, riktigt spännande. Nästa namn är Ibrahim Mbaye. Om ni följer Ligue 1 så har ni säkert sett att han har gjort några inhopp för PSG den här säsongen. 17 år gammal bara, senegales, högerytter, riktigt snabb och sprattlig. Sen är det klart att Senegals anfall, där finns en del ganska starka namn, bland annat Ismail Azar.
Nicolas... Du fick in honom ändå.
Nicolas Jackson är ju där. Sadio Mané är fortfarande med.
Just det.
Så att vi får se, han kanske inte startar, men jag tror att han kommer få en del minuter. Han har gjort ett par landskamper redan för Senegal, och ja, 17 år gammal, jättespännande. Honom kommer PSG antagligen inte flytta på, utan han kommer vara en av de här tonåringarna som under de närmaste åren tar mer och mer plats och sen avgör en Champions League-final om ett par år.
De har en kille i Como också som jag tappat namnet på här i sittande stund, men som blev skadad här nyligen för att Cesc Fabregas hade spelat honom i Serie A. Det märktes i Cesc Fabregas flöden.
Ja, de var inte jätteglada.
De var inte jätteglada. Vi lämnar det där och vidare.
Mitt favoritnamn på den här listan, det här är en riktig, ett riktigt guldkorn. Rogers Mato, 22-åring från Uganda. Uganda är väl kanske inte ett av lagen som kommer gå sådär jättelångt, men Rogers Mato, han spelar alltså till vardags i Vardar Skopje i makedonska ligan, har gjort 15 mål på 17 matcher den här säsongen. Alltså han har fullständigt öst i makedonska ligan, som ju även spelar...
Nordmakedonska ligan nu mer sedan några år tillbaka.
Ja, nordmakedonska ligan till och med. Vilket också inkluderar en hel del mål i Champions League-kvalet. Så att han har verkligen, han har öst in och kommer liksom starta och vara en stjärna för Uganda. Håll koll på honom. 22 år gammal, det är också sån här bra ålder om man tar klivet någonstans.
Ja. Sen är frågan, vad är steget från Vardar?
Steget från Vardar är att gå till...
Malmö FF.
Nej, han går till Stuttgart. Och
jag tror Stuttgart går ut och signar då från nordmakedonska ligan. Det kanske de gör.
En ugandier från nordmakedonska ligan. Det är väl precis vad man vill ha, eller?
FCK eller något kan man se framför sig.
Nästa namn på listan, en till 22-åring. Carl Etta Ejong i Levante. Normalt sett. Och Kamerun spelar han också för. Precis som ja, i
jag
det
förstår
laget.
Inte vad han gör i Levante i år. Jag kan inte förstå, för han var ju han har ju liksom spelat i Cadiz tidigare, spelade i Villarreal, var ganska bra på försäsongen också, och har ju kopplats till Barcelona väldigt flitigt när de ska jaga nya anfallare, och det var snack om att han ska till Barca redan nu.
Vi pratar om Arsenal nu också under hösten här.
Sen blir han plötsligt bara hamnar i Levante och ingen förstår riktigt, jaha, ska han dit nu? Men där har han ju varit fenomenal. Och han kommer att gå till någon större klubb snart, för han ligger också på en prishylla som gör att det är ganska många som ser honom som så här riskfri värvning till anfallet som kan växa in i det. Så Etta Ejong är väldigt intressant att följa.
Mm. Jag tycker det är uppriskande att man går till Levante som ung talang istället för att hoppa till storklubben direkt och liksom
man inte gör potentiellt. Roni Bardghji menar du?
Nej, men det finns för många exempel på folk som gått för tidigt, och sen finns det ju såklart exempel på raka motsatsen, men nej, jag tycker det piggar upp.
Ja, men han går ett steg neråt, det är det som jag inte förstår. Han är i Villarreal, han skulle kunna slå sig in i Villarreal och så blir han utlånad till Levante. Om han är bra nog för att kopplas till Barcelona, då känns det som en väldigt underlig steg från Villarreal att ta. Det är mer där. Nu har ju de gått bra i ligan ändå. Uselt i Champions League, men ja, nej, fundersam.
Men gör han ett bra AFCON så kanske det blir en flytt redan i januari. Vem vet?
Jag kan göra ett uselt AFCON och det kommer bli en flytt i januari ändå, tror jag. Eller potentiellt, men vi får se.
Här är ett namn som vi har bekantat oss med den här hösten, och det är Noah Sadiki som jag har spelat på mitten då bredvid Granit Xhaka i Sunderland och gjort det fenomenalt bra. Han är bara 20 år gammal. Det förvånade mig när jag läste på här och såg att han var så pass ung. Jag trodde han var äldre, för att han spelar så moget, så nästan alltså inte felfritt, men alltså det känns inte som en 20-åring som står där bredvid 35-åriga Granit Xhaka.
Det är en del om Granit Xhaka också.
Ja, det gör det ju såklart. Granit Xhaka är ju mästerlig på det där mittfältet. Ben Sadiki, och de kommer verkligen sakna honom under AFCON när han är borta nu. För att han har gjort det riktigt, riktigt bra för Sunderland.
Tänk om han hade gjort det i Brighton istället. Han kostade 1 miljard nu. Ja, men United vill ha värva honom. det är ju så.
Ja, det ligger någonting i det. Spelar för DR Kongo. Det blir kanske inte heller ett lag som kommer göra jättestora avtryck, vad man kan tänka sig.
Men de kan ju få spela VM.
De kan ju få spela VM faktiskt. Mm. Och mycket hänger väl på att det där mittfältet hänger ihop då med Sadiki.
Är Cedric Bakambou med i truppen? Ja, nu ställer jag frågor som du kanske inte har svar på rak arm här.
Nej, det har jag inte. Men
Wissa är ju med. Nej, det är ju inte det som är grejen.
Han blev ju inte utsatt. Fast han har spelat för Newcastle, men Kongo tycker att han är för skadad för att vara med på AFCON. Vilket jag inte heller begriper, men Newcastle-supporterna
är väl
glada, och det kanske Newcastle har väl haft någonting med det att säga också.
Han kanske själv har sagt att nu måste jag ändå göra skäl för mina 60 miljoner pund jag kostar. Och
gjorde sitt första mål igår.
Mm, just det.
Och första starten också.
Mm.
Precis, i Ligakuppen. Yes. Och sista namnet då, en spelare som det pratas rätt mycket om just nu i Liverpool-kretsar faktiskt. Nämligen Jan Diomande, RB Leipzig, spännande 19-åring som ju representerar Elfenbenskusten. Har haft en riktigt stark utveckling under den här hösten och varit grymt bra för RB Leipzig.
Nu ser jag Diomande, tänker jag på Sporting Diomande. Ja, det är väl också värd att hålla koll på.
Ja, så kan det vara, men det är inte det jag pratar om.
Nej, jag har förstått.
Men det är mina 6 spelare att hålla extra koll på. Jag tycker man ska göra, för det är alltid roligt att sitta och scouta spelare före de slår igenom. I afrikanska mästerskapen så brukar det alltid finnas några stycken som man...
Alltså det blir ju ändå, alltså julafton klockan 21, så såklart man är lite sugen på att slå på en skärm med Kamerun Gabon. Det ska ju inte stickas under stolen.
Det blir för
roligt. det lär det bli. I stark konkurrens med julafton då.
Ja, exakt. Men på söndag drar det igång. Jag ser verkligen fram emot det. Har ni några förhandstips, eller har ni kollat upp hur landet ligger?
Jag tror ju, eller jag ser mycket fram emot att se Marocko spela på hemmaplan, och jag tror att de kan ha goda chanser. Jag tycker, alltså deras lag är superstarkt.
Verkligen.
Amrabat, som var en av VMs bästa mittfältare 2022. Ja, hade en flopp i United får man säga, men det är inga dåliga spelare. Så att jag tror att det kommer gå bra för dem.
Ja, alltså de är ju stora förhandsfavoriter på något sätt. Sen, jag brukar alltid, det är kul att se sådana här lag som man inte är van vid att se i mästerskap. Burkina Faso ser fram emot att se, med Tapsoba som försvarsgeneral där. Och lite andra spelare värda att kolla på. Bertrand Traoré springer ju runt där. Jag vet inte om han är så kul att titta på, kanske nödvändigtvis. Mest enfotare ytter vi har i Premier League väl. Men han är ju alltid bra där. I Burkina Faso, så vitt jag vet i alla fall. Kan inte säga att jag sett jättemycket av deras matcher. Men nu får man se. Burkina Faso, det är kul.
Nej, men så är det verkligen. Nej, alltså, Marocko, det kan ju verkligen också. Det kan ju gå två håll, det där med att vara stor favorit på hemmaplan. Antingen så bara joggar man hem hela skiten, eller så imploderar det. Minns Brasilien, hemma VM och så vidare. Det vi har sett det förut. Det är inte alltid lätt då, med den här pressen och alla hemmasupporterna, för att det är kommer vara fanatiska marockanska supportrar på läktarna där. Det kommer vara stämning.
Är domaren som blåste av i 85 med igen?
Jag tror inte han är det faktiskt. Ja, jag tror han är petad.
Tråkigt.
Ja, det blir spännande. Vi har fått lite frågor. Jag tycker vi tar och kastar in dem innan vi stänger för idag då, va? William skriver: kan Xavi vara en bra kandidat att ersätta Frank i Spurs? Jag tror du, Victoria?
Oj. svårt att säga. Alltså, Spurs har ju, alltså...
Jag tycker den är också lurig.
Ja, det är för man inte riktigt vet hur bra tränare Xavi är.
Nej, precis. Och han liksom så här, det känns, jag vet inte, jag tycker inte att det liksom limmar riktigt.
Mm.
Xavi och Spurs, jag vet inte, det är någonting
som
inte stämmer riktigt.
Xavi som tränare för mig är en glorifierad Andrea Pirlo. Alltså lite så. Sen så absolut att Xavi hade framgångar i Barcelona, men det var Barcelona, det är Xavi. Det limmar ganska bra. Han gav chansen till alla möjliga unga spelare och gjorde ett ganska bra jobb i grunden. Sen är jag skeptisk till hur bra han egentligen som tränare i en helt annan miljö, och kasta in honom i Spurs där vet jag inte om det hade varit riktigt optimala. Men det är ju frågan, vem ska de ta då? Alltså om vi säger att Frank ska dra då, vilket är väl typ konstaterade i måndag, så att det kanske är läge att fundera på. Då, ja, det är väl att gå på Iraola.
Alltså jag är ju mer att jag tycker de ska behålla Frank längre.
Fortfarande trots 0-3 mot Forest och resultaten.
Ja, men det är sån rullians på tränare nu för tiden.
Mm.
Och han har fått sina chanser, men jag tycker ändå att det känns så tidigt. Det känns för tidigt.
De har valt den här vägen. Och
ja, men lite. Ja. I alla fall, sen får man ju inte liksom köra ner skeppet i sjön.
Det är ju det är den smärtgränsen. Har man nått den eller inte? Min för Frank nåddes vid 0-3 mot Forest och liksom 0,3 XG och tydligt inte gått framåt. Att nu kanske de måste inse att det här inte blev så bra. Men jag förstår om man känner att man måste vänta lite till, för att de är fortfarande ganska mycket bättre i ligan än vad de var förra säsongen. Om vi ska vara helt krassa.
Ja, det finns ju ljusa ljusglimtar och sen mörka.
Ljusglimtar brukar vara ljusa.
Det är riktigt svårt. Alltså, jag tyckte det kändes så jävla rätt med Thomas Frank i början på säsongen, och när han kom in, att det här kommer bli, det kommer kanske inte bli liksom så här att utmanar om några liksom större titlar eller så där, men det kommer vara ett bra lag som spelar Champions League regelbundet och som så där, men det har det ju verkligen inte blivit.
Absolut.
Annie Jakobsson skriver, vad behöver Athletic göra för att vända säsongen? Dags att ringa till Iraola kanske?
Det är ju vad jag hoppas att Iraola gör. Att han går tillbaka till sina rötter, går tillbaka till Athletic klubb och tar dem till att faktiskt utmana Real och Barca i toppen. Det hade varit fantastiskt. Sen är det väl ändå en fråga om plånbok och annat. Och jag tror inte att Athletic har ju för sig inte dåligt ställt på något sätt.
Sen så känner jag att Iraola inte är en tränartyp som kommer gå efter pengarna. Han kommer gå väldigt mycket efter hjärta.
Då ska han ju redan vara tillbaka till Athletic, kan jag tycka. Det är ju konstigt att han inte är där nu då i sånt fall. Han har ju ändå liksom en karriärtanke, tror jag. Annars väljer han inte Borne med sådär läget. Så jag hade verkligen velat se honom ta Athletic-klubb och göra någonting otroligt med dem. Och nej, det är sant, de har harvat ganska rejält den här säsongen. Jag är inte imponerad av vad de sysslar med i Champions League till exempel. Men samtidigt, Athletic är det väldigt svårt. Det blir ju väldigt tränarstyrt, eftersom att de är ganska begränsade i vad de kan göra på transfermarknaden. För att, let's face it, de kan bara värva basker fortfarande. Nu har de ändå fått behålla Nico Williams. Det är viktigt att poängtera. De har behållit väldigt mycket av sin stomme. Det är spelare som vanligtvis hade liksom varit förlorade för dem. Så Nico Williams såklart, men även så här Jauri Gisar, Dani Vivian och alla de här som de har i liksom centrallinjen, som är väldigt kompetenta fotbollsspelare som absolut hade kunnat tänkas göra väldigt bra i andra miljöer. De kommer resa sig, men den här säsongen blir någon form av liksom mellansäsong för dem. Men de har ju haft några riktigt bra år nu med lite titlar och annat också. Så att, sen tycker jag ju att så här, totalt sett har ju Valverde gjort ett kanonjobb där. Och Ernesto Valverde tycker jag ändå fått lite upprättelse generellt senaste åren från tiden i Barcelona och annat. Jag tycker det är en väldigt kompetent fotbollstränare. På tal om tränare måste vi ta upp Palace-ryktet.
Ja, just det, för Glasner ska ju då ha tackat nej till alla kontraktsförslag som har kommit hans väg. Han är redo för nästa steg, tycker han själv i alla fall. Frågan är bara vad det
är. Enligt Indy Kyle är det ju klart att det är United väl. Amorim är ju out i sommaren. Det är ju...
Alltså om det hade varit klart hade han väl varit out nu.
Nej, de ska byta till sommaren. Det är Glassner sitter och väntar in. Det var ju det som IndyKyla rapporterade här i veckan och drog på med liksom super exclusive. Jag vet inte vad det var som man bara...
Triple checked with sources.
Ja, precis. Ja. Jag kommer hamna i problem för det här. Ja. Som han skrev liksom.
Ja, det är sånt jävla bra troll alltså. Det är så bra och dåligt för allt och alla att någon källa hörde av sig till honom i sommar och gav honom förstahandsinformation som han aldrig haft tidigare. Mm. Så att folk börjar nu liksom ta honom på allvar. Eller dem, eller vad det är, vilka det nu är som ligger bakom det här kontot. Mm. För det är ju ett trollkonto i grund och botten. Det är ju det. Bara shitstarters.
Men det roligaste med det här är ju vem som Pärles rapporteras vill jag ha som ersättare. Pepe Bordalas.
Mm.
Mm.
Och jag kan säga så här. Ni som tycker att Arteta är spelförstörande, spelar tråkig fotboll eller ja, som kidsen kallar det, haramboll liksom.
Mm.
Bordalas är gudfadern av den fotbollsfilosofin. Arteta är inte nära.
Nej.
Bordalas är mannen som tog Getafe vidare i Copa del Rey mot ett fjärde divisionslag med 16% bollinnehav som La Liga-lag. Det är mannen som liksom får en match att spela sig. Vad var det? Det var matchen mot Ajax där. Det var 40 minuter var bollen i spel under de 90. Ja. Han är en mästare, han är ett geni, och Crystal Palace-fansen liksom på Selhurst Park kommer riva ur sig ögonen över fotbollen och kommer spela. Men han kommer ju vinna saker. Han kommer ju lösa det. Ja. Lösa poäng.
Den inställningen funkar ju dock sällan i Premier League. Alltså det är
därför jag inte riktigt vill att La Liga ska släppa honom till Premier League.
Oj.
För jag vill inte ha den här myten om Bordalas som liksom ja, alltså dödgrävar fotbollens gudfader ska liksom på något sätt få sig en törn. Men allt jag vill se är ju Bordalas versus Arteta. Det är allt jag vill se. Arteta hade blivit helt ställd. Han hade lärt sig så många nya trick att det inte finns. För det finns ingen som Pepe Bordalas som kan göra det, liksom få ett lag att bli så unisont illa omtyckta som han kan göra med ett fotbollslag. Och ändå vägvinnande.
Mm.
Ja, det är ju fascinerande på många sätt att det kan bli så, för det har ju ryktats ganska intensivt.
Också en man som har åldrat i ett fel håll, eller liksom Benjamin Button över honom. Han såg ju äldre ut för liksom 20 år sedan än man gör nu.
Ja, men det är så... Normala fotbollstränare, de åldras ju liksom i dubbel hastighet. Mm. Det finns ju de här klassiska bilderna, alltså före och efter.
Det är lite han Silvio kanske... Berlusconi aura på. Det känns som att det inte kanske är helt naturligt, höll jag på att säga.
Så kan det ju vara.
Bordalas, otrolig karaktär.
Linus Norman skriver, han har två frågor. Nu när De Jong, Erik Garcia och även Bernal går före Casado på mittfältet, är han överflödig? Säsongen är lång, absolut, men hade han kunnat skolas om till högerback likt Kimmich då han spelat där i ungdomslag?
Ja, jag tror att han absolut kan tänkas användas där. Sen ska väl Barcelona vara ute efter ett alternativ till Koundé på högerbacken. Och det har ju ryktats om Julian Ryerson från Dortmund bland annat. De är lite inne på Dortmund-spåret nu, för de vill ha Schlotterbeck också som ny mittback.
Precis, det var fråga två han hade.
Ja, det var fråga två!
Samt mittbackar till Barcelona ryktas att de är intresserade av Gehi, som alla andra, samt Schlotterbeck. Vem hade passat bäst?
Även Pau Torres.
Tänker ni någon annan realistisk perfekt till Barça? Tack för en fantastisk podd. Pau Torres från Aston Villa.
Är också i ryktesfloran där. Jag tycker Schlotterbeck är en kanonvärvning om de löser den. Jag tycker det känns perfekt och klippt och skuren. Men de måste värva en mittback. Och de måste värva någon som har en bra fot, som kan slå öppnande passningar och inte bara är någon form av enforcer. Som kan också funka med Pau Cubarsí. Schlotterbeck, om hans flick ser att Schlotterbeck skulle kunna hantera den höga backlinjen och så vidare, vilket jag tror att Schlotterbeck skulle kunna göra, så tycker jag att det är en jättebra värvning för dem, om de löser den. Pau Torres blir ju lite samma liksom, det känns som en sån här stopgap-lösning likt Inigo Martinez var. Men jag tycker inte att det hade varit fyskam där heller. Men gällande första frågan då på Casado, så jag tror att han absolut ingår i planerna fortfarande. Jag tror att han är värderad väldigt högt av Hansi Flick, och jag tror det är väldigt svårt att se honom flytta på sig något annat. Men att han kan spela högerback och vikariera när det behövs tror jag bara kommer att hjälpa Barcelona. Men de har en väldigt fin stomme av yngre egenfostrade spelare som kan användas i många roller och täcka upp när det behövs, som Casado, som Fermin längre fram, som ja, Bernal, som är tillbaka från skada, som Gerard Martin som har varit bra som mittback sista tiden också. Så nej, jag tror det finns en roll för honom även om det finns väldigt många mittfältare att konkurrera med där i Barca.
Olle har skickat in ett gäng frågor här, men han skriver så här: Vlahovic på free transfer i sommar?
Ja, han går ju på free.
Ja, vart ska han gå?
Ja, vilka behöver en...
en målsumpare.
Ja, målsumpare vet jag inte om man ska kalla Dusan Vlahovic.
Det är lite väl hårt, men han har ju...
Serbisk inte... måltjuv som nödvändigtvis inte alltid är jättelätt att ha att göra med. Det erfarade ju serbiska landslaget i EM senast, om inte annat, att han inte är helt lätt att göra med. Eller var det lagkamraterna gjorde? Vi behöver inte gå in på den ryktesgrejen. Ja, var ska han? Alltså, det är en bra forward. Nu är det ju inte så här Arsenal ska köpa honom för 70 miljoner forward nog mer. Det är det ju inte. Men så här komplement...
Everton.
Jag tänkte precis säga, ja, det säger du alltid för sig, men...
Tänkte jag Fulham kanske.
Ja, Fulham.
Fulham är inte dumt.
Fulham behöver verkligen en forward.
Om de hade löst Vlahovic hade det varit en kanonvärvning för dem. Sen är frågan om Vlahovic tycker att... Men Craven Cottage har ju ganska bra faciliteter som de ändå kan locka med.
Det är i London.
Ja. Fulham borde spela på det kortet mer än vad de gör. Ja. Tycker jag. Det kanske de redan gör.
Finkvarteren i London.
Ja.
Spela in för folk som står med ryggen mot och drinker handen.
Spela in för folk som inte ens är liksom på läktaren utan sitter i det här VIP-området och kan köpa biljett till och följa matchen på TV.
Ja, exakt. Här kommer en riktigt bra trollfråga från W47. Behöver City förstärka laget för att ta kvadruppeln eller är de redan kompletta?
Trollfråga.
City skulle behöva få tillbaks Rodri i form igen för att det läcker för mycket bakåt. Det är väl egentligen det som är det enda problemet. Att det har inte sett så stabilt ut i försvarsspelet som det gjort under...
Är det ett Rodri-bekymmer eller ett bekymmer längre bak i banan?
Jag tror inte att det är ett Donnarumma-bekymmer.
Det tycker jag att det är.
Han har varit fantastisk. Och mittbackarna är ju på pappret i alla fall där och bra. Men,
nu när Guardiola spelar mittback också väl igen och du har Diaz som på något sätt ändå är...
Guardiola är inte övertygat som mittback helt och fullt tycker jag i Manchester City.
Som vänsterback övertygade han?
Ja, verkligen. Framförallt offensivt.
Nej, men så här, du har ju Kusanov som är värvad för att på sikt. Och jag vill ju tro på Kusanov. Så är det ju. Det har jag gjort från början. Men jag tyckte mest det var kul att de värvade Uzbek.
Ja, det var så smärtsamt hans första match.
Ja, man blev så ledsen. Man blev så ledsen. Ja. Man led så mycket med Abdou Kadir där och då. Sen han har väl varit lite svajig stund, och han var väl lite på styva linan här igår, va, i Liga-cupen, där han kanske hade kunnat få ett annat färg på ett kort där. Men ja, nej, jag vet inte riktigt vad de ska säga. Nico González har varit ganska bra som så här, ersättare till Rodri tycker jag också på senare tid, och ändå spelat in sig i det. Jag ser inga så här, direkta akuta behov för City just nu. Sen tror inte jag de tar kvadruppen, men någon titel tror jag de kommer få fira innan när säsongen är slut.
Olle hade faktiskt fler frågor där. Vi kan kasta in en till då. Hur mycket måste man ge för Ayoub Boadi för att få loss i januari? Alltså den här, vad är han, 18-årige mittfältaren i Lille. Han hade ju kunnat spela för Marocko också faktiskt, men jag tror att han representerar Frankrikes U21-landslag än så länge.
Inte koll på kontraktslängd där, kan jag väl säga.
Nej, det har inte jag heller. Men det är en riktigt, riktigt spännande. Alltså en 18-åring som spelar i ett så pass bra lag på en sån position generellt har ju varit, han har ju hyllats enormt mycket. Spelar både liksom central mittfältare och defensiv mittfältare.
Som Kamavinga i Rennes en gång i tiden.
Nej, men det kanske är lite den. Den profilen.
Det är i Rennes en gång i tiden. De är ganska många där borta i Frankrike som slår igenom i ung ålder och sen.
Men om Transfermarkt har ett värde på honom på 40 miljoner euro, så vet man ju att när han är 18 och fransman och defensiv mittfältare, så går han för det dubbla om han skulle gå i ett januarifönster.
I ett januarifönster, ja. I ett sommarfönster, säg 60. 50-60. Men det är ju inflation i latin också, så det är väldigt svårt att gissa priser. Det är helt omöjligt att gissa. Vad kommer Elliot Anderson gå för i sommar?
Ja.
Kommer någon verkligen betala en miljard för honom?
Nej, det är ju bra fråga.
Någon dag kommer den där bubblan spricka.
Mm.
Det finns en gräns för vad du kan lägga. Men i och för sig så Vi har ju varit och touchat på det med vissa av värvningarna som gjordes i somras, så är det ju. Vissa för 60. Alexander Isak för 1,6 miljarder går väl in i
det. Det
kändes ändå logiskt för då.
Alla tyckte det var, men det är klart att de ska göra det.
Ja. Det är kanon för alla inblandade. Har inte riktigt varit.
Du får väl se. Nej, det har inte riktigt varit. Det, så kan man säga. Hörde ni, det var det vi hade idag. Från Sillypodden tackar vi för oss. På måndag är det Premier League-podd igen. Då kommer jag gått på lite semester, men jag litar på mina kollegor i det här fallet och då ska jag sitta hemma och lyssna. Så jag önskar god jul till er där ute och så hörs vi snart igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.